Hej och välkomna till avsnitt 1240 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast med mig Ronny Berggren. Här följer ett samtal med Johan Westerholm från ledarsidorna.se om varför vi måste börja ta den snabbt växande jihadismen i Afrika på stort allvar. Varmt välkomna. Johan Westerholm, välkommen.
Tack.
Vi ska prata idag om ett väldigt viktigt ämne och det är jihadism i Afrika. Inget roligt ämne men ett viktigt ämne, och det är så här att du har skrivit en artikel på din sajt ledarsidorna.se som heter Islamiska staten växer, Afrika det nya slagfältet. Och det här tycker jag är jätteintressant då, därför att när man tänker på Islamiska staten så tänker man kanske inte primärt på Afrika, utan man tänker på ja, Syrien, Irak och sådär, Mellanöstern. Men Islamiska staten i Afrika, kan du berätta?
Alltså det här finns ju dokumenterat så att säga, från bland annat New York Times och Georgetown University. Jag var nere och tog del av The ISIS Files som de släppte här nu i fjol. Eller innan corona bröt ut. Och det är alltså beslagtagen dokumentation om IS, Islamiska statens relationer med andra terrororganisationer och andra som finns då i Europa, men också framförallt i Afrika. Och den dokumentationen, den var ganska, det var ju saker och ting som vi hade anat, men att det finns så att säga, direkta, eller fanns direkta band mellan då Islamiska staten då i Syrien och Irak, samt då i Mali, Mauritanien, Libyen, och även så att säga, andra afrikanska stater. Och nu är det ju så att Boko Haram under fjolåret så svor de trohet mot Islamiska staten. Det vill säga att de är att betraktas som en del av Islamiska staten. Boko Haram är alltså en liknande islamistisk terrororganisation som framförallt är verksam då i Sahel. Det vill säga området söder om Sahara, Sub-Sahara.
Och primärt i Nigeria kan jag säga.
Vad sa du? Ja, Nigeria. Jag har varit i Maiduguri då, där det var ett attentat som nådde svensk media då, 43 jordbrukare som hade blivit mördade av Boko Haram. Och det, jag var i Nigeria då 2018 just i Maiduguri, och det var en separat upplevelse som vi kan prata om, och det var just det här ärendet att börja jobba tillsammans med den nigerianska armén och säkerhetsstyrkorna för att dessa folk kommer att få någon rätsida på deras kamp mot Boko Haram och Islamiska staten i det här läget. Och det här är då, det här är ett jätteproblem, inte bara i Nigeria utan Mali, Mauritanien. Vi har ju problem i Mosambique då, som jag skrev om då, och det finns utlöpare även i Sydafrika. Så att det här är ett jätteproblem för den kontinenten.
Men om vi går in på några specifika exempel. För jag minns till exempel då, alltså i norra Mosambik, så där har man ju till och med bildat ett mindre kalifat. Och 100 000, läste jag någon gång, hade befunnit sig på flykt. Så jag menar, om vi börjar där, Mosambik, kan du berätta lite om det landet? Och ja, jihadismen är just där. Sen kan vi gå vidare till nästa land.
Alltså jihadismen där, alltså det är egentligen grunden etniska, alltså den etniska konflikten mellan stammar då, som präglar just de konflikterna. Att vi ska veta att vi har någonstans runt 3000 olika stammar, vilket är ungefär detsamma som klan då. Klanbegreppet är ju då på modet nu i Sverige, pratar man om klan, men vi har stammar, eller folkstammar då pratar man om, ungefär 3000 i Afrika. Och där, från början så var de här konflikterna etniska. Men i Mosambik så det senaste decenniet så har vi sett att den så muslimska infrastrukturen, och när man pratar om då muslimsk infrastruktur, då pratar man alltså om skolor, man pratar om moskéer och skolor, det är då koranskolor och moskéer har genomgått en radikalisering. Mosambik är ju tidigare känt att ha tillämpat en ganska moderat form av islam, men nu har man då, man kan säga att islamisterna, i det här fallet Boko Haram, har ju tagit de etniska konflikterna som hävstång och göra det här till en religiös konflikt och riktad mot de kristna. Och de har ju då, för att ta form formen är viktig här. De har alltså skapat ett emirat i norra Mosambik då. Och det här är ju ett led i alltså radikalisera islam i Afrika om man utnyttjar då den här infrastrukturen. Och det finns band, inte bara då som Boko Haram, det finns alltså historiska band till den saudiarabiska wahhabismen. Också då mycket finansierat av den här radikaliseringen så att säga, finansierat av historiskt av Saudiarabien. Nu är hela den så att säga, den alltså finansieringsströmmarna är under förändring också eftersom muslimska, Saudiarabien har bannlyst nu muslimska brödraskapet som kanske är det viktigaste klustret för radikalisering in i IS och in i Al-Qaida, Boko Haram och så. De banden är mycket starkare än de så att säga, wahhabistiska banden. Det här är överkurs, men det här är under förändring. Men Saudiarabien har historiskt också finansierat stora delar av ett annat område som vi kanske kommer att komma in på som har direkt bäring på Sverige, och det är Somalia. Under 2010-talet eller 2000-talet då finansierade Saudiarabien en stor del av uppbyggnaden av den alltså muslimska infrastrukturen i Somalia. Och Somalia radikaliseras snabbt här nu.
Men vi kan, innan vi kommer in på Somalia, om jag får bryta in bara lite grann, vi kan börja nämna några ord till om Mosambik. Alltså det är ju rätt intressant, alltså att, för jag tror inte vi förstår i Sverige, alltså det är en massflykt därifrån, alltså mer än 100 000 befinner sig på flykt, och det finns en lokal jihadistgrupp som heter Alusunna Valjamma heter de, och
ja just det, och de kontrollerar då en av de största oljehamnarna i norra Mosambik då, vilket innebär att de har säkrat en stor del av den finansiering som de behöver då för fortsatt krigföring. Och nu pratar vi om att nu har man alltså kunnat gå över från gerilla krigföring till territoriell krigföring. Och det är en jättekrigföring och det är en jättestor skillnad. Jättestor skillnad.
Ja.
Så då, nu har man möjlighet att i och med att de kontrollerar ett sammanhängande territorium, då kan de också sätta upp regelrätta förband eller regionära förband. Och det kommer bli skillnad i detta.
Men en intressant sak du sa innan vi går vidare till Somalia då, det är att, alltså att i Mosambik då, att det var sufi-moskéer och alltså det var väldigt moderat islam tills de här radikala kom in, och då började man använda de här infrastrukturen som även de här moderata hade byggt upp, moskéer och så. Alltså det är intressant, hur kan det gå till och hur kan då de lokala imamerna, om de är moderata, tillåta de här salafi-predikanterna att härja på?
Ja, alltså tillåta och tillåta, det handlar, det är ju samma sak som vi har i man kan säga en direkt parallell i Sverige om hur man då försöker kapa moskéer. Har du väl kapat en moské så då är det nya budskapet som kommuniceras, och det kan ju kapa den i Sverige med demokratiska medel, men med omröstningar på de här föreningsstyrelserna, men där nere är så att säga våld en mycket en vanligare metod. Jag tycker de har en lite annan syn på demokratiska processer och värdet av ett människoliv, om jag tycker på det sättet. Och där kan man med viss fördel läsa Bengt G. Nilssons bok Olja. Han har några kapitel där han behandlar just mentaliteten. Det finns en afrikansk, och jag påstår, mentalitet i de här länderna. När det gäller synen på alltså hur vi får ett demokratiskt samtal egentligen. Och där är våld, det är inte onaturligt. Och det här har ju också då en historia kring så att säga, den koloniala frihetskampen. Hur våldet kom in som ett naturligt uttrycksmedel. Och då finns det han är född på Martinique, men dog då 1960, Frantz Fanon. Och Frantz Fanon skrev strax innan han dör, han var döende cancer, bok som heter Jordens fördömda. Och Jorden rekommenderar jag faktiskt att läsa för de som är lite nyfikna på just den här, vad är det som händer i Afrika och vad är det som händer med islamismen. För att han menar då, och det står väldigt tydligt i förordet här, att han menar att våld är precis som att avlägga en röst eller föra en debatt, ett naturligt uttrycksmedel för en den här typen av kamp. Och det här är ett synsätt som då präglar väldigt mycket av alltså det den koloniala frihetsrörelsen som han var en mycket aktiv del av. Men också det postkoloniala som vi nu ser växa fram. Alltså i de här extrema rörelserna så är våldet, det är naturligt. Alltså det är ungefär som du och jag sitter och pratar här.
Ja, så för att sammanfatta, alltså det är enklare att ta över en moské i Mosambiken i Sverige helt enkelt, för det finns lite andra metoder att ta sig an.
Det finns andra metoder, och som är det som finns en tradition, kan man säga, sen, och nu är det då 60 år tillbaka. Det ska vi veta, det är tre generationer det här med våld, så att säga, med våld som metod drar igenom samhällsförändringar.
Ja. Om vi går vidare då till Somalia som du var inne på, och berätta lite om situationen där och paralleller och så.
Ja, alltså om vi tittar på Somalia nu, och nu kommer vi in på ditt favoritämne här lite grann, som är amerikansk utrikespolitik. Det är nämligen så att i Somalia så har då en annan rörelse som heter Al-Shabaab, som inte själva i formella termer har anslutit till islamiska staten, men delar ideologi. I mångt och mycket, och den är dominerande i framförallt södra Somalia, och har varit problem i 20 år. Det är därför vi har en väldigt stor somalisk diaspora. Det är på grund av i Sverige, det är på grund av det som Al-Shabaab har stökat till med nu. Och nu är de under konsolidering och styrketillväxt efter att ha varit pressade under en längre tid. Och nu läste jag då, om det var igår eller förrgår, att USAs president Donald Trump han drar tillbaka den amerikanska specialförband som finns där, som har då satt att stödja Somalias nuvarande regering att försöka komma på någon rätsida på Al-Shabaab. Och det här är ju så att säga, jag kan säga så här, man kan ha synpunkter på det här, men jag kan bara konstatera att Donald Trump levererar till amerikanska väljare det han har lovat, det vill säga minska kostnaderna för att föra Europas forna koloniers krig, och med både med lånade pengar, USA dras med budgetunderskott som är titaniskt, vågar jag påstå, och med amerikanska liv. Så att han håller det han lovar, han drar tillbaka amerikanskt. Men det här kommer få konsekvenser, det här beslutet som han tog igår eller förrgår, för säkerheten i Somalia. Och man brukar säga så här, att om vi tittar, vi i Sverige har alltså en väldigt, väldigt stor somalisk diaspora. När det regnar i Mogadishu, då fäller man upp paraplyerna i Husby. De här klanerna som då är splittrade, naturligtvis så kommer så att säga, det som händer i Somalia nu framöver kommer på konsekvenser i Sverige. Dels spänningar i den somaliska diasporan, för den är inte homogen i Sverige. Och vi har ju alltså haft historiska exempel på hur man rekryterat Al-Shabaab-krigare i Sverige. Man har finansierat en del i Sverige via de transaktionssystem som finns. Sen skickar vi pengar via, vad heter det här systemet? Ja, skitsamma. Men det går ju även med Western Union att skicka pengar worldwide. Så att det kommer ju påverka, så att USA drar tillbaka specialförband från Somalia i det här fallet. Och där nu har ju EU sagt också, EU ser ju det här problemet, EUs respons på det här, nej, vi måste nog öka, ursäkta svordomar här, men vi måste öka stödet till alltså, den lilla infrastruktur som ändå fungerar, så vi slipper nya flyktingströmmar. Men jag kan inte lägga en värdering, jag är inte amerikansk väljare. Hade jag varit amerikansk väljare hade jag sagt självklart, du är inte amerikansk väljare, utan då bara kan jag konstatera att okej, president Trump han tar det här beslutet, och då måste Europa och Sverige förhålla sig till effekterna av det beslutet och på något sätt.
Jag är ju kritisk till det här beslutet. Jag menar, när George W. Bush var president så skapade USA något som heter AFRICOM, och det var alltså United States Africa Command för att då tackla terrorism i Afrika. Och den här institutionen fanns, eller den finns fortfarande i teorin, men den började nedmonteras redan under Barack Obama, så att man försökte satsa där för att ha en kontraterror över hela Afrika. Men tyvärr så har USA backat från den rollen ganska mycket, och jag vet att Frankrike tar ganska mycket ansvar på, inte kanske i Somalia, men i västra Afrika mer, i sina forna kolonier.
Ja,
och sådär.
I sina forna kolonier. Alltså Frankrike var ju så att säga tungt i Marocko, Libyen, Algeriet, Mali, Mauritanien. Mycket, mycket tyngre där. Men där har man så att historiskt, där tar man också ett stort ansvar. Framförallt i relationen till Marocko. Och där kan jag säga att jag gör ingen hemlighet av att jag är en stor anhängare av Marockos kungahus och hov. Och det är inte för att det är ett kungahus och hov, utan han driver nu, kung Mohammed VI, han driver väldigt, väldigt medvetet vidare sin far då, kung Hassan II:s reformagenda. Det vill säga att han försöker marginalisera islamistiska krafter. Vi ska veta att i Marockos konstitution så finns en majoritetsspärr. Och det vill säga att inget parti kan någonsin få egen majoritet. Du kan max kontrollera 35-40% av mandaten i parlamentet. Det vill säga tvinga till, även om islamisterna skulle vinna ett val, så måste de enligt den Marockos konstitution samarbeta med andra partier. Och det går i andra änden. Och Marocko, man kan säga att motkraft mot islamismen som växer i Afrika, det är faktiskt stat som Marocko, som nu har blivit invald i Afrikanska unionen igen, och där flera afrikanska länder som tidigare fördömde Marockos politik i Västsahara har erkänt och utvecklat fulla diplomatiska förbindelser då, och även handelsavtal. Så det finns en otrolig dynamik i just Nordafrika, det vill säga det som heter Maghreb. Men det finns också mörka moln på himlen, som då situationen i Sahel, då, framförallt i Nigeria, där vi har alltså någonstans 2 miljoner internflyktingar. Och det enda, jag har ju varit där nere och just i Maiduguri då, och tittat närmare på situationen där nere en del, och följer den i ett annat projekt som inte ligger under ledarsidan, utan ligger under följer utvecklingen noga, kan jag säga, noggrannare det senaste halvåret än någonsin tidigare av andra skäl. Men där har man det som man kan säga så här, bara för att göra dina lyssnare lite muntra, att det enda som håller ihop Nigeria idag, en stat med 200 miljoner invånare, det är skräcken, vetskapen och skräcken inför vad skulle hända om man delaminerar, det vill säga om statsmakten faller samman. Och då kan jag säga så här, att om vi tyckte att situationen med flyktingvågen 2015 var jobbig, så är det nog ingenting mot vad Europa har att se framför sig om Nigeria kollapsar.
Nej. Och det är inte bara Nigeria på västkusten där, utan vi har Burkina Faso. Där var det, jag tror att det var en präst och 6 personer som mördades förra året där. Och vi har andra länder, Nya Guinea. Alltså det finns jättemånga länder, alla länder egentligen i västra Afrika i synnerhet, är påverkade väldigt, väldigt hårt av radikal islam. Och jag tänkte bara ta ett tillfälligt akt och att tipsa om en podcast som jag gjorde, som heter, det är poddavsnitt 641, vad vi kan lära av islams intåg i Afrika. Och där pratar jag väldigt mycket om hur islam spreds i västra Afrika i synnerhet, utifrån boken The Legacy of Arab Islam in Africa, A Quest for Interreligious Dialogue av John Alembila Asuma, som är professor vid Columbia Theological Seminary i Georgia, USA. Och i det poddavsnittet då, poddavsnitt 641, så berättar ingående hur islam fick fäste i Afrika och vilka konsekvenser det fick, och hur många av de här moderna jihadrörelserna växte fram på 1700-talet och framåt i synnerhet. Så att ett poddtips till er som lyssnar, poddavsnitt 641. Men jag tänkte, alltså det här...
Då kan jag komplettera, det finns. För jag håller på nu och tittar närmare då på den afrikanska slavhandeln, och det är liksom, det är in och titta på det nu. Mm. Och, eller, nej, det har aldrig varit in och titta på det nu. Men än jag gör i alla fall, för jag är ju bara sånt som är ute. Man kan säga så här att det finns alltså UNESCO har författat en ganska omfattande studie på just Afrika i olika skäl, och där hanteras bland annat den afrikanska slavhandeln väldigt ingående. Och det är då inte den transatlantiska slavhandeln som man har granskat. De här rapporterna har inte fått något större medialt genomslag. Vi kan fundera på varför. Vi kommenterade inte mer än så. Men det är ju alltså ingen slump att, så att säga, de flesta, så att säga, slavhandlarstammar egentligen är, så att säga, muslimer. Utan det är alltså, det var ju lukrativa handelsavtal, och det var ju så också, så att slavhandlarna blev ju överklass, och då den alltså afroarabiska slavhandeln, den levde ju kvar in långt in på 1970-talet, ska vi göra klart för oss, och det är ju, den är intressant att följa apropå etablering och radikalisering. Det finns alltså officiella FN-studier på just detta ämne som är väldigt, väldigt läsvärda.
Mycket intressant, och jag kan säga att i det här poddavsnittet, podd 641, så tar jag också upp det, för den här författaren berättar, han är kritisk, han är ju afrikan, den här författaren då, John Alembila Azuma, och han är kritisk till hur västvärlden har skildrat Afrikas historia, för han menar att västerländska historiker har nästan alltid skildrat afrikansk historia ur de islamiska historikernas perspektiv, och då har man romantiserat och man har tonat ner det här med slaveriet till exempel, medan det har varit historiskt väldigt omfattande i Afrika, och just då arabisk, islamisk slavhandel av svarta då i synnerhet, så att jätteviktigt och jättebra.
Ja, ja, nej, men just det, och den här UNESCO serien av rapporter, den använder jag då i min nästa kommande bok, men det ska vi avsluta med, för att det här är ju då alltså framväxten av, det vill säga, så att säga, etableringen av så att säga, islam är direkt kopplat till då den afroarabiska slavhandeln, och om vi då tittar på exporten av islam då i den transatlantiska, det vill säga att det här är ett stickspår, men vi vet ju då att Malcolm X och faktiskt framförallt så Frans Fanon, som jag nämnde tidigare, de pratar väldigt mycket om house negroes, alltså Rashid Musa, han sitter och pratar om house negroes, att de här som fick alltså att bo i boningshuset och blev bättre behandlade än de andra slavarna i den transatlantiska slavhandeln. Och då kan man titta på, om man då tittar närmare, vilket den här FN-rapporten gör. Man tittar på, men vilka var det som blev just house negroes? Jo, det var de muslimska slavarna. Inte de som hade då en naturreligion, utan de muslimska. Men varför då? Jo, för de var i regel läskunniga. Alltså de muslimska slavarna, muslimska afrikaner, var bättre utbildade än de andra, för de gick i de här koranskolorna och madrassas och det med det, och när de blev då tagna som fångar och sålde som slavar, det var ju då de enda slavarna som hade en form av läskunnighet, och då snabbt fick de ofta en framträdande roll hos plantageägare och annat, för de kunde både läsa och räkna, vilket inte alls var fallet med plantageägaren själv i många fall. Va? Utan var ju beroende av att få in läs- och skrivkunnigt folk. Så de muslimska slavarna var oerhört attraktiva på den amerikanska slavmarknaden. Mm. Bara parentes, liksom. Men det framgår av de här rapporterna. Med mycket, mycket stora. Så där har vi en koppling. Och sen hur då islam etablerar sig. Det har en direkt koppling med slavhandeln. Och dessa män då i östlig riktning, och sen så har det då funnits utrymme och för den här radikaliseras, och där kan man säga att postkolonialt då under frihetskrigen, så när de här forna europeiska kolonierna bröt sig fria, då var det just alltså Frans Fanons tankar om vithet, svarthet och om våld som är kännetecknande, och han, Frans Fanon kan man säga, och det är ju då, det är också en grogrund för den här islamismen vi ser växa fram i Afrika. Frans Fanon föraktar de svarta som lägger sig till med bourgeoisiens levnadssätt, det vill säga de förfångna slavägarna eller kolonialisatörernas livsstil. Han föraktar den västliga, alltså den västliga livsstilen med tv och det ena med tredje. Han säger att de svarta är lika fast i sin svarthet som de vita i sin vithet. Och vad han menar med det är att de svarta har, i det här fallet, de har fastnat i en syn på dem som underlägsna och onda. Och det ska man bryta sig loss från, och det ska man använda våldet. Och det här flyter samman med den islamism vi ser växa i Afrika. För det finns en annan koppling i det här. Och det är också en helt okänd muslimsk teoretiker som heter Ali Shariati. Ali Shariati brukar kallas för den iranska arkitekten bakom den iranska revolutionen 1979. Och det var alltså inte Ayatollah Khomeini som var arkitekten bakom, utan Ayatollah Khomeini sjösatte det som Ali Shariati i en brevväxling med Frans Fanon hade kommit fram till, hur man då skulle då forma en ny kraft, en ny politisk kraft. Och det är dagens islamism egentligen. Och det är det som bok 2 kommer handla om.
Ja, vi kan komma in på den lite. Ja, jätteintressant.
Ja, det var bara en sidospår, men det hänger ihop här.
Ja, verkligen. Men jag tänkte så här, alltså, det är ju intressant just det här med att det växer i Afrika där, därför att jag var inne på tidigare, vi förknippar jihadism ofta med Mellanöstern och sådär. Men alltså, kan man inte se ett spår av att när en jihadistfront, för att rubriken till din artikel heter, och jag skriver liknande artiklar, men det är att det är Afrika, det nya slagfältet då för islamismen. Kan man inte säga så att när en front har besegrat, som till exempel Afghanistan på 80-talet, eller liksom, när ett krig är över, rättare sagt ska jag säga, då flytta jihadisterna vidare till nästa strid, från Afghanistan till Jugoslavien, så kanske till Mellanöstern och nu till Afrika. Kan man se det så lite grann, så att jihadisterna tröttnar aldrig på att kriga, så att om ett krig tar slut någonstans, antingen för att man vinner eller för att man förlorar, då drar man vidare till en ny front?
Ja, alltså det är lite förenklat kan man säga så. Det här är ju, om vi säger så här, att Islamiska staten, Al-Qaida, har ju aldrig verkat för en territoriell krigföring. Utan det är terror man ska ta, så att säga, världshandlare med terror. Muslimska brödraskapet ska skapa sitt kalifat med demokratiska medel genom att arbeta inifrån samhällena, det vill säga utom parlamentariska metoder och så krävs. Islamiska staten hade under den korta perioden, under den femårsperioden, kan det säga, perioden eller vad det nu var, så att säga, territorium att utgå ifrån på den som territoriell krigföring. I slutet så sa man istället att nej, vi går över till gerillakrig. Du har ju viss mål rätt, eller jag skulle vilja säga rätt, men vad man gör nu, det är det som vi också försöker gestalta här, att det här är en politisk kraft, skulle jag vilja säga, islamismen nu då, som står över alla ekumeniska skillnader man har tidigare, alltså konflikter mellan olika rättsläror och mellan shia och sunni. Och etc. etc. Så att jag skulle inte säga att man hoppar från tuva till tuva riktigt, utan det är alltså lite grann det som Goebbels sa, eller om det var något skickligt, som totales krig, ja. Det totala kriget. Jag tror att vi närmar oss det, va? För samtidigt så har vi IS-influerade terrorattentat i Europa. Vi har fortfarande insurgences i Syrien och Irak. Vi ska veta att mycket av den infrastruktur som IS lämnade efter sig, den finns kvar. De som sitter i de här olika lägren, de var liksom bara toppen på ett isberg. Men de administrativa strukturerna, vilket också Lorenzo Vidinos forskning på Georgetown University och New York Times kartläggning visar på, att infrastrukturerna finns i mångt och mycket kvar, va? Kräver bara det att det är en ny ledare, och sen så är vi tillbaka där vi är. Vi har etableringen av den här typen av rörelser i Mali, i Mauritanien, i Nigeria. i Sudan, i Somalia, vi har i Mosambik, vi har även öar så långt ner som Sydafrika faktiskt. Och det är inte bara Boko Haram, Al-Shabaab eller Akin och Al-Qaida i Maghreb, utan vi har också shia muslimska rörelser i Nigeria, va? IMN, Islamic Movement of Nigeria, är ju alltså en shia muslimsk milis som är alltså utbildad av iranska revolutionsgardet och Hezbollah i Nigeria. Men de befinner sig inte i motsatsförhållande till Boko Haram eller Al-Shabaab, utan de här flyter samman, kan man säga nu, och har gjort så under en längre tid. Men det har inte uppmärksammats i alla fall inte i svensk press. I europeisk press så pratar man framförallt fransk press, pratar man en del om det här. Men det finns ju alltså, jag skulle säga så här, att ända sedan 80-talet så har alltså Hamas samarbetat med Hezbollah.
Okej.
Ja, det var ju... jag satt igår kväll och läste gamla. Det finns en del på Wikileaks, men det finns även andra forskningsstudier och det man känner. Men det är alltså, du vet, att Yasser Arafat, som alltså var kusinbarn till stormuftin i Jerusalem då, han som samarbetade med Hitler, eller Haidt, som satt upp en SS-brigad och framförallt Bosnien då på Balkan. Han hade ju alltså klippkort in till revolutionsgardet, till Irans religiösa råd under hela 80-talet och fram till sin död. Alltså mycket, mycket intimt samarbete. Och jag menar att Hamas och PLO, alltså Hamas har sedan 80-talet, eller fel, sedan de grundades, haft en hel del finansiering från Iran. Så alltså att de som säger att shia-muslimer och sunni-muslimer inte klarar av att samarbeta, jo, det, jag kan säga ett, de har helt fel. Två, de har inte räknat in islamismen i det här. För det är en alltså politisk kraft som är så pass stark så att den överrider alla ekumeniska skillnader. Det här är någonting som historien aldrig har sett förut.
Ja, det är jätteintressant, alltså, för vi tänker oftast på shia och sunni som två väldigt skilda teologiska läror och därom. Och vi tänker ofta på Iran och till exempel Saudiarabien som två skilda länder och därom med skilda teologier. Men ändå så liksom synkroniseras islamismen, alltså där suddas gränserna ut, både nationella och teologiska gränser. Vad är då den gemensamma nämnaren? Är det hatet mot liksom hatet? Vad är den gemensamma nämnaren i den här synkroniseringen?
Jag kan säga så här, jag pratade här om dagen med en mycket klok person som jag brukar prata med, och det är ingen hemlighet att jag har ju Dan Kohn då, rabbi i Birmingham då. Han och jag, vi pratar vid, då, i alla fall någon gång i månaden, och vi hade ett längre samtal om det här. Så att jag har ju då, i min bok Islamismen i Sverige, har jag ju sagt att alltså islamism och islam inte är samma sak, utan islamismen är någonting som gömmer sig bakom och försöker låtsas vara en religion. Och det här är då, jag har ju fått en viss kritik för det här, från framförallt kan man säga från radikala krafter som säger att man inte kan separera islam och islamism, och jag hävdar fortfarande att det måste man göra, och det kan man göra, och det är det enda rimliga att göra. För jag kan säga så här, det som förenar islam och islamism, det är att de har de delar urkund i form av Koranen, haditerna, det vill säga profetens egen tolkning av Koranen, och profetens sunna, det vill säga en egen tradition. Det har de gemensamt. Men islamismen blir islamism eftersom den har tagit in inledningsvis tankar och teorier från nazismen. Men framförallt sedan 1960 så har man anammat väldigt, väldigt mycket marxistiskt tankegods i sin uttolkning. Va? Så där kan man säga att islam, religionen islam, har ingenting med islamism att göra, eftersom islamismen har vidareutvecklat och lagt på en rad med marxism, framförallt nazistiska och marxistiska teorier och definitioner och mål. Och det här är ju de här två, eller två, det finns fler än så. Så här har ju då Hassan al-Banna och Sayyid Qutb från, från Muslimska brödraskapen deras uppenbart nazistiska inflytande. Sen så har du Ali Shariati, shia-muslimen, och Frans Fanon som flyttar in, liksom, framförallt Frans Fanon som tar in väldigt mycket marxistiskt tankegods i islamismen. Va? Och det är därför jag säger att man kan separera islam från islamism. Där islam är det rena, kan man säga. Så den har ingen annan, inga så att säga, politiska teorier inkorporerat i sig på det sättet. Sen har de olika rättslärarna, men det är en annan sak. Men sen så har ju då islamismen som idag, med de här tilläggen, det vill säga nazismen, fascismen, kommunismen eller marxismen då, har alltså bildat en politisk kraft och, som alltså övertrumfar de teologiska och ekumeniska motsättningarna. Mm. Det här är oerhört kraftfullt och det finns en parallell i det här. Va? För vad islamismen gör, det är ju det att de gör precis samma sak som Svenska kyrkan gör. Man håller på med någonting som heter ersättningsteologi egentligen. Va? Och om vi då tittar på, för att lyssnaren ska förstå, vad är ersättningsteologi? Jo, du tar något av Bibelns budskap och fyller det med politiskt innehåll. Eller på annat sätt lyfter upp en gammal betydelse och lägger in en ny. Och i Svenska kyrkans fall så hade vi det här väldigt, väldigt tydligt om det under den rörelsen som kallas för 68-rörelsen. 1968 så höll också kyrkornas världsråd ett möte i Uppsala. Som blev startpunkten för alltså en väldigt, väldigt kraftig, man kan kalla det vänstersväng, men jag kan säga så här, en väldigt, väldigt kraftig kursförändring till att fyllas den svenska kyrkans ekumeniska och teologiska innehåll med marxistiskt budskap. Inte utan, så att säga, vad jag påstår, rent rasistiska förtecken. Bland annat så menar man då att i det gamla testamentet så är judarna Guds utvalda folk. Men så att säga, under 68-rörelsen och under 68-kyrkan så kom det här att bli en förändring. När man nu säger att de kristna är som judarna borde vara. Det vill säga, de kristna är Guds utvalda folk. Och med den förändringen så legitimerar det också då Carl-Henrik Grenholm, idag professor emeritus vid Uppsala teologiska institution, när han då 1971 i nummer 10 av tidningen Broderskap, vilket är då Socialdemokraternas tro- och solidaritetstidning, säger att palestinierna önskar utrota eller radera Israel. Och det är en god sak som vi bör stödja. Va?
Mm. Jag förstår det där och jag förstår hur ersättningsteologin funkar i Svenska kyrkan. Men förklara igen, alltså, hur menar du att applicera till det här islamiska i Afrika?
Jo, precis. Va? Här ersätter man också. Då får man ju då gå in i, och det här, alltså du förstår det, men jag tror inte alla lyssnarna har klart för sig vad ersättningsteologi är. Det var därför jag förklarade. Mm. Men alltså, samma modell tillämpar bland annat Muslimska brödraskapet. Och det är bara att slå upp då, ta den som vill förstå den här typen av, alltså ersättningsteologi, bör så att säga, läsa Sayyid Qutbs bok Social Justice in Islam. Här får han in, här definierar han hur ett idealiskt kalifat ska se ut med fördelningspolitik, demokrati och allt annat. Och här har han alltså lagt in alltså ett marxistiskt raster över Koranen. När han då definierar, så att säga, när han gör sin korantolkning. Eller han lägger till, jag tänker, ett marxistiskt raster och säger detta är islam. Men det är det inte, utan det där är en rent marxistisk samhällsmodell som han levererar.
Mm.
Och det kan man säga, det är en form av ersättningsteologi. Han alltså tar Koranens budskap, lite grann, eller andra meningar, eller vad man säger. Och sen så smäller han på en dos nazism och en dos marxism, och utkommer då islamism. Och det här har han gemensamt då med den utveckling. Och här har vi då den här Ali Shariati då, som är brygga över då till hur då shia, eller shiismen, som är då den shia muslimska islamismen, hur den utvecklas. Och nu ser vi hur de här migrerar också. Mm. Ja, synkroniseras. Och då, alltså, det här är alltså en utveckling som började då strax efter den iranska revolutionen 1979, när alltså Yasser Arafat då får kontakt med Irans revolution och får alltså en omfattande finansiering.
Mm. Och nu kan vi se hur det här sprids i Afrika, och vi ska snart komma in på det, men jag vill bara betona att jag har en liten annan syn här, alltså när det gäller islamism. Jag skulle säga att den här moderna islamismen som du beskriver, alltså att det är en del, skulle jag väl säga, av liksom mer islams militanta aspekter som har funnits historiskt genom egentligen hela islams historia. Jag tycker att det är viktigt att få in det, även om det här är en ny rörelse, så det är den senaste kanaliseringen.
Ja, jag kan hålla med dig i så mått då, att det finns. Alltså det finns alltså långt bak ändå då, jag vill säga 622, när Koranen nedtecknades. Så där håller jag med dig i så mått då, att det finns en tradition av detta inbyggt i religionen. Va? Men så att säga, vad vi ser nu, det är ju alltså...
Det är ett helt nytt uttryckssätt, alltså, ja, det förstår jag.
Det är ett helt nytt, så jag håller med dig, men... Nu ser vi någonting som världen aldrig tidigare har skådat. Det vill säga att den splittring som så att säga, skedde då med den fjärde kalifen som försvann, då, Ali, va? Mellan då Shia och Sunni, va? Som har varit oförsonlig då i mer eller mindre 1300 år. Va? Hur helt plötsligt den motsättningen är borta. Och det beror på någonting. Va? Och det beror på att marxismen och nazismen, eller framförallt marxismen, har alltså kommit in som, kan man säga, ett förenande kitt. Och då skapar man den här kraften som alltså den överrider en 1300 år gammal konflikt. Alltså jag tror inte folk har förstått. Alltså om så att säga, alltså, två religioner, alltså man kan säga att, eller två ekumeniska uttryck eller teologiska tolkningar, har varit i konflikt med varandra i 1300 år. Och helt plötsligt så kommer det någonting som börjar förena dessa i en politisk kraft. Det är någonting remarkabelt, vågar jag påstå.
Jag håller helt med. Verkligen. Jag menar, man måste vara insatt i religionen och historien för att förstå det här historiska som händer, det du beskriver nu. För jag menar, du har sagt nu, det är ju helt, det är inte många som har tänkt på det. Men för att kunna tänka på det så måste man vara insatt. Men jag tycker att det är så intressant. Jag ska försöka fokusera lite mer på Afrika då, för det är det vi ska prata om specifikt.
Sista tillägget här. Det är det att jag har ju alltså jobbat nu senaste veckan, så det är lite roligt att du har den här, för att jag har precis avslutat en 2-veckors period när jag har haft alltså ganska omfattande och framförallt djupa teologiska resonemang med skriftlärda i såväl Nordafrika som Europa som i Sverige. Va? Och jag är den enda svensk som blev inbjuden till ett stort konvent här som var i Paris här i februari. Det var European Moms Against Radicalization, som då representerar framförallt den mest reformärta rättsläraren som heter Maliki. Mm. Det var 50-tal eller 53 imamer och Västerholm kampade runt i Paris. Då. det var rätt intressant. Men så har jag haft ett ganska ingående samtal med dem. Jag har med så att säga, representanter även för Marokkos imamråd och även två svenska imamer som tillhör samma då rättslära. Och jag har testat mina teser, jag har testat det här på dem och sen så har jag testat också, jag har varit i dialog med Ahmadiyya muslimer då, eller imamer från Ahmadiyya då, som inte erkänns av de åtta stora rättslärarna, och alla ger mig rätt i mina, alltså i min slutsats, just den här politiska kraften som nu har och dess framgång. Så att jag vågar påstå att jag har stöd för det här, va? Och de som säger att det visst, det finns en historia, men jag säger att för att mota denna kraft så måste vi faktiskt göra en åtskillnad.
Ja, det håller jag med om. Det håller jag absolut med om. Jättebra, jättebra. Men återigen då Afrika, så nu ser vi den här synkroniseringen i Afrika och hur islamismen sprider sig. Och jag skulle utifrån mitt lekmannaperspektiv säga att Afrika är en kontinent som har väldigt svårt att på egen hand stävja de här jihadiströrelserna. För det är jättestora länder, det är liksom befolkning som är helt, det är inte registrerad befolkning som här i Europa. Och det är regeringar som är ganska, de har ganska relativt svaga centralmakter, många afrikanska länder. Så jag menar, jihadismen i Afrika, alltså kan Afrika på egen hand, de afrikanska länderna, stoppa den här utvecklingen eller behöver de hjälp utifrån, och i så fall vilken hjälp skulle vi kunna erbjuda?
Jag säger så här att de behöver hjälp. De kommer inte klara det här på egen hand. De behöver militär rådgivning. Det har jag själv varit nere i Nigeria, i Maiduguri då. Det projektet är inte slut på något sätt. Alltså det är nu inte så att jag har ett formellt eller officiellt uppdrag, men jag har en dialog. Jag vet ungefär vad de behöver när det gäller den militära. Alltså de behöver rådgivning, mer än formell trupp. Det kan behövas reguljära förband i akuta skeden från Europa, men framförallt så behöver de rådgivning och stöd att bygga upp deras säkerhetsstyrkor. Och det är jätteviktigt att de får det. För det är en, ursäkta uttrycket, det är en jävla röra där nere. Alltså. Mm. Och de behöver hjälp att liksom bygga upp de här strukturellt och rutinmässigt. Code of conduct i fält, och det är en rad av utbildningsinsatser som måste till. Men vad de framförallt behöver, de behöver handel. De behöver utvecklade handelsrelationer. För jag drivs av uppfattningen att handel med omvärlden på lika villkor, på schyssta villkor, det är det bästa motmedlet mot radikalisering. Det är vad de behöver. Just nu så öser Sverige in pengar i det som kallas för demokratibistånd. Det finns ingenting som präglas av så mycket korruption som demokratibiståndet. Tro mig, jag har försökt granska det flera år. Jag hittar under varje sten så hittar jag en massa mask och tre stenar till. Vi behöver tänka till på hur vi arbetar med biståndet och utöver katastrofbiståndet då. Och det bistånd som jag skulle vilja säga är mycket, mycket mer effektivt, det är att utveckla rättsstaten i form av fängelser för jihadister och annat. Att utveckla säkerhetsstyrkorna som levererar med kvalitet enligt då de normer som utvecklats då i kan man säga det fria väst, för att skydda för civilbefolkningen, och sen framförallt handelsrelationer. Och handelsrelationer, det är alltså när regeringen Löfven tillträdde 2014, då fick svensk bistånd ett helt annat fokus. Alltså, eller 2017 när Gunilla Carlsson avgick som den egen historia som jag tyvärr inte kan tala om. Jag pratade med Gunilla varför hon avgick. Hon var ju väldigt, väldigt handelsinriktad när hon jobbade som utrikeshandelsminister. Det fick också en prägel på biståndet, kan man säga, till de här länderna. Och det blev mycket, mycket mer effektivt.
Men det skulle jag satsa på. Ja. Just det, ja precis. Men militär rådgivning, handel, två viktiga saker. Men alltså, om vi inte lyckas med det här då, alltså, vad kommer konsekvenserna bli? Alltså, om vi inte gör de här sakerna som du och jag också anser är helt essentiellt för att rädda Afrika, för jag håller helt med, liksom, Afrika är jihadismens nästa front. Vad kommer hända då? Kommer det liksom bli blodbad i Afrika? Kommer det bli massinvandring till Europa? Vad blir konsekvensen om vi inte agerar?
Ja, alltså, jag ska säga så här. Den risken är stor att det skulle kunna bli så. Men det här finns en sån här dark horse i hela spelet om Afrika, och det är Kina. Kina ser ju Afrika, alltså Afrika är fortfarande last frontier. Alltså den sista fronten. Alltså de här länderna, titta bara, nu kanske så att jag känner Nigeria något bättre än de andra länderna. Det är enormt, alltså rikt land på råvaror som bara ligger där för vem som helst att plocka upp. När jag var i Nigeria sist och så, jag menar att antalet kinesiska företag per kvadratmeter i centrala Aruba då, alltså översteg det mesta som jag har sett tidigare. Kina är på frammarsch i Afrika och kineserna är, de är lika osentimentala som afrikanerna vågar påstå när det gäller värdet av den människoliv och sådana saker. De är inte intresserade av en råvaruleverantör som är instabil på något sätt. Så att Kina är en aktör i detta och det kan både hejda flyktingströmmarna men det kan också öka flyktingströmmarna. Mm. Så det, vi har en liten dark horse här i Kina. Vart tar Kina vägen i detta?
Mm. Ja, väldigt viktigt. Vi får belysa just det lite djupare en annan gång. Men absolut, det är en viktig faktor som vi också har tänkt för lite på. Alltså Kinas inflytande i världen och Afrika i synnerhet. Då, för det är ju nästan en kapprustning där. Vem ska investera mest? Afrika, eller Kina eller USA och Europa? Så att,
ja, och här kan man säga så här att om vi hoppar lite mellan tuvorna här. Sverige har alltså en brist på sinologer. Vi har ju då Jojje Olsson då, som är väldigt duktig. Men i övrigt så påstår att vi kanske bara har 5-6 riktigt, riktigt duktiga sinologer i Sverige som kan Kina, som kan också omsätta kinesiskt tänkande i en svensk kontext. Den kompetensen vågar jag påstå är rätt låg. Va? Eller när jag säger att det är kanske 20-30 personer, för många som jobbar på UD är duktiga. Ska vi veta. Men kunskapen om alltså, kinesisk mentalitet, kinesisk och hur de jobbar, den här vågar jag påstå jättelåg i Sverige. Och det här är någonting som jag önskar. Alltså, nu har jag några sinologer i mitt nätverk som jag pratar med några gånger i veckan för att hålla mig uppdaterad. Och det är framförallt det afrikanska perspektivet. Och vad gör de? Vad tänker de? Hur kommer de göra? Och det här är, vi saknar kompetens och vi saknar faktiskt folk i samhällsdebatten som driver de här frågorna ur ett våldsbejakande perspektiv. För vi går in i en ny tid nu, det gör vi. Det är, jag menar, du och jag, eller du, framförallt du som är duktig på amerikansk inrikes- och utrikespolitik då, så att jag menar, och jag tvingas följa den då framförallt utrikespolitiken och inrikespolitiken kan jag ingenting om, men vi går in i en ny tid nu. Och vi saknar, vågar påstå, i samhällsdebatten verktyg för att få experter som kan komma ut på ett begripligt sätt försöka förklara vad som händer. Islamismen i Sverige, om jag säger den, har du inte köpt den så kommer den lanseras här i veckan. Jag håller på att sälja ut pocketarna nu för det var en flopp. Men jag vet att han sålt bra. Men det var alltså en vardag islamism och nu kommer islamismen 2. Det är så att säga mina bidrag till att liksom förstå denna nya värld som växer fram. Jag efterlyser lite grann att de perspektiven och sen det kinesiska perspektivet, det afrikanska perspektivet, vad händer där? Va? För att försöka förstå detta.
Ja, jättebra. Nu gjorde du, jag tänkte fråga om din bok, men nu har du nyss gjort reklam för den, så att den kommer då snart, alltså din andra bok om jihadism.
Ja, eller islamism alltså. Islamism. Och den blir ju, ja, den är planerad utgivning. Jag har faktiskt skrivit halva boken nu. Och det är ju då, den blir ideolog, det blir inte, alltså det blir en fortsättning på ettan då, som man kallar den för, islamismen. Så den här kommer heta Islamismen i Europa. Det är arbetsnamnet på den. Den blir en ideologiskt mycket tyngre bok. Sätt. Och den, så att säga, den kommer kunna läsas helt fristående. Men man har nog mer ut av den om man läser ettan också. Då, för att den kommer referera en del till ettan. Och jag kommer inte kunna ta in allt för mycket repetition. Men den här kommer handla om mycket mer ideologiskt som vi har pratat här om. Frans Fanon, Ali Shariati, Sayyid Qutb, det kommer finnas fler, det kommer dra in sånt som missionskyrkan, svenska kyrkan, kyrkornas världsråd om inte annat. Religionen, alltså andra religioner kommer få en mycket, mycket stor plats och framförallt blir en hel del DDR, KGB, Stasi, marxism, alltså de sovjetmarxistiska influenserna som kommer in då, de marxist-kommunistiska influenserna, för att beskriva den här kraften som jag är lite förvånad och inte så lite kritisk till att det så pass få, det finns några europeiska och någon internationell forskare som har börjat titta närmare på det här. Och, alltså jag kan se det i din och min vardag, hur det här växer fram.
Ja. Ja, jag har inga fler frågor, men jätteintressant, och jag tycker att det här är ett ämne vi får återkomma till, för återigen, alltså huvudtemat för det här, det var liksom islamismen i Afrika, att den måste tas på allvar, och
ja,
ja.
Exakt, och jag kan inte nog, alltså mer, men jag får nog så att säga, alltså vi, jag skrev 2015 en debattartikel i Dagens Samhälle, som är fortfarande tror jag en av Dagens Samhälles mest lästa debattartiklar. Det handlar just om, om vi nu ska tratta ner det här till en svensk kontext, alltså hur det svenska biståndet och, så att säga, så som präglas väldigt mycket av revolutionsromantik har så att säga, bidragit till att destabilisera stora delar av Nordafrika, alltså, men, alltså, och Centralafrika också. Och det här är ju då, nu ser vi effekten av svenska insatser väldigt mycket, även andra. Men det här är ett jättestort hot, och man kan säga så här också, och nu kommer jag väl bli beskylld av att för springa så att säga, Greta-rörelsens ärenden, men jag ser också att det håller på att bildas en helvetisk mix av vissa klimatförändringar i Afrika, och framförallt det som sker i Egypten, och där, bara avslutande parentes, man håller alltså på att bygga en ny huvudstad 6 eller 8 mil öster om Kairo, en ny stad med inledningsvis 10 miljoner invånare, och där kan man säga att vad har det med oss att göra? Det har jättemycket med oss att göra, för den staden är helt beroende av Nilen som sötvattentäkt, och det är inte så att det gamla Kairo kommer att läggas ner, utan det här är bara att möta den befolkningsexplosion som nu sker i Nordafrika, framförallt i Egypten. Och om de börjar få problem med sötvattenförsörjningen, då kan jag säga så här, att om vi trodde att krig är en väldigt jobbig faktor för att få människor på flykt, då kan jag säga hunger är ännu starkare kraft.
Verkligen, verkligen. Nej, och det visar på vikten att vi engagerar oss i den här kontinenten på ett allvar, för det har man också att göra också. Så vi kan väl avsluta med liksom att säga att det har inte bara med Afrika att göra, utan det som händer där påverkar också oss. Så att,
när det regnar i Mogadishu så fäller man upp paraplyerna i Husby. Så är det.
Exakt, exakt. Okej, med det sagt så vill jag säga tack till dig, Johan Westerholm, för det här jätteinformativa och intressanta samtalet. Tusen tack.
Tack själv.
Det var avsnitt 1240 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast om internationell politik som finns för att ge det perspektiv som svensk media inte ger. Stöd gärna med en gåva på swishnummer 070 30 28 95 0 eller genom att via hemsidan stödja på PayPal, Patreon eller bankkonto. Det var allt för idag, tack för att ni har lyssnat. Thank you.